och välkomna till Dyssepodden.
Där är Fabian.
Där är Livia.
Där är Matilda.
Där är Oliver.
Och idag ska vi prata lite om skolan och vardagen. Mm. Och vi har även fått in lite lyssnarfrågor som vi ska svara på.
Mm. Mm.
Ja, vad betyder att utvecklas hela livet för dig? Varför är det viktigt att kunna göra det?
Alltså jag tänker utveckling som en personlig utveckling. Ja. Att man blir inte, det låter ju cheesy eller vad man ska säga, men bättre människa. Ja. Alltså man utvecklas, man lär sig mer, man utvecklas hela livet. Man blir äldre och visare. Nej, men ja, något sånt.
Och kanske få med sig, och nu när vi pratar om dyslexi, att få, eller vad som helst egentligen, att få med sig kunskaper om hur man ska kunna enklare göra arbeten.
Ja, att man kanske utvecklar nya strategier och saker som gör att livet blir bättre. Typ.
Ja, exakt.
Om man inte har nu.
Ja. Nej, men jag känner också så här att om vi säger att man inte skulle utvecklas efter skolan. Tänk dig när du går ut gymnasiet, vill du vara den människan i resten av ditt liv? Förmodligen inte.
Nej.
Nej.
Och sen också kanske hitta det man gillar.
Ja.
Det är ju en ganska viktig grej. Speciellt när man kanske inte kan göra allting. Om man till exempel har ADHD kanske man inte vill sitta i ett kontor. eller dyslexi kanske man inte vill vara någon som läser upp en audiobook liksom.
Nej.
Man kanske inte vill göra vissa grejer. Men då kan man hitta andra grejer som kanske är mycket roligare.
Som man kanske är bättre på också.
Ja, exakt.
Ja.
Är det svårare med dyslexi i grundskolan eller gymnasiet?
Ja, jag fick ju min i gymnasiet, så jag vet inte. Vad säger ni?
Jag skulle säga, alltså på olika sätt typ. Jag tycker att jag tycker att skolan jag går på nu kanske är bättre på att anpassa på vissa sätt. Men jag tycker också att vissa grejer har blivit sämre. Men det är nog inte skolans fel, utan det är nog mer tekniken som har kommit nu, så har det, för det kommer vi prata om sen, men så har det förändrat lite hur vi får göra uppgifter, och det funkar mycket sämre för mig. Så att jag skulle säga att det är, men alltså jag har nog ungefär lika mycket. Så att det är ju inte, så det är samma sak.
Jag
tycker att det är ju lite annorlunda när man byter skola speciellt. För man går ju från att liksom ha varit på en skola i flera år där man har vänt sig med lärare och lärarna fattar liksom, han behöver den här hjälpen. Man kanske får de här extra hjälpet och skolan vet det. Och sen så går man till en ny skola där ingen vet någonting. Någon kanske får något blad om så här, den här personen har dyslexi och ska ha det här. Men det är ju inte säkert att alla lärare liksom.
Men har det blivit bättre under två nu när du ändå gått ett år?
Jo, det är liksom, det har tagit ett år att bli bättre. Och nu börjar alla lärare fatta. Jag har bytt noll lärare, så vi behövt liksom börja om där. Men det är liksom, det tar ju sin tid. Och att byta, det gör ju verkligen, det är en stor skillnad liksom.
Men jag skulle säga att det beror på vilket program man går också. För mig är det ju mycket lättare. För jag har ju liksom inget teoretiskt. Men jag kan tänka mig för dig, Oliver, som går typ teknik liksom. Jag kan tänka mig att det är mycket mer teoretiskt.
Jo.
Så det är min observation av situationen.
Men med tanke på det här att börja på ny skola då. Hur var stödet från era lärare när ni började på ny skola? Och fick ni rätt hjälp direkt eller tog det ett tag?
Ja, eller det som jag var inne på innan med att det liksom, det tar ju sin lilla tid, för att ingen fattar liksom.
Nej.
Ingen på den nya skolan, inga lärare liksom har egentligen, vet inte vad du själv behöver för hjälp.
Nej.
För alla har ju olika liksom behov. Och det är liksom, det tar kanske som ett år eller ett halvår att kunna bygga den liksom relationen mellan lärare, så att man vet exakt vad man behöver och läraren också vet vad en själv behöver.
När jag började i gymnasiet då, så hade jag skrivit ihop lite hur jag fungerade och vad jag behövde hjälp med. Så då liksom hade jag gjort det färdigt, så gav jag det till lärarna. Men jag tycker också att det tar lite tid faktiskt.
Ja.
Jag går i en ganska liten skola. Vi är 13 pers i min klass.
Oj, ja.
Så ja. Mina lärare tog mig åt sidan. För jag har typ, i de teoretiska ämnen har jag typ 3 lärare. Mm. Liksom. Så alla tog mig åt sidan liksom ganska snabbt.
Mm.
Och liksom, ah, du har dyslexi.
Mm.
Vad behöver du?
Mm.
Så för mig gick det asbra.
Men är det skönt att ni är så få i klassen?
Ja, för jag får ju hjälp direkt. Liksom. Jag behöver inte vänta. Om det är 32 pers, då tar det ju mycket längre tid för lärare. Men för mig, det är bara 13. Boom.
Gud,
ja, det är en stor skillnad från, för min skola är jättestor. Nacka, ja, är ju,
Nacka är ju näst största skolan i hela Sverige.
Mm, exakt. Oj. Så det är liksom, jag har ju maxat klass med 34 elever. Och det blir ju svårt för läraren. Och vi har många olika lärare också. Så det blir liksom, ja, nu måste jag tänka. Det är kanske 7-8 lärare kanske jag. Totalt över de 2 åren jag gått nu. Mm. Eller nästan 2 åren. Men det är liksom, det är en stor skillnad. Men tror ni att stöd, att det är lättare att få sån här stöd eller anpassningar om det är fler i klassen som har dyslexi?
Ja, gud ja. Vi brukar gå upp, alltså om det är någon lärare som inte håller med eller så, så brukar vi gå ihop, alla vi som har dyslexi, som ett gäng och liksom, det här är våra rättigheter, det här är det vi liksom ska få hjälp med. Och då lyssnar ju han så mycket mer. När jag säger han så menar jag en speciell lärare då. Och då lyssnar han mycket bättre än om bara en skulle stått och så.
Jag skulle vilja påstå att det kanske beror på situationen. För jag kan tänka mig, om det är, om vi säger att det är en svensk lektion och det är typ 3 pers som har dyslexi, då, och läraren vet om det, då är det ju lättare för den att hjälpa just er 3 då. Istället för om det är 13 pers med dyslexi, att den ska gå runt och hjälpa alla.
Jag skulle säga att det beror lite på, ifall att det är så generella anpassningar, så tror jag att det är mycket lättare ifall man är fler. För att då, om läraren ändå ska, om det är så många som behöver det, så kanske det är lättare för läraren att motivera sig och göra det. Men ifall alla behöver olika anpassningar, då tror jag att det är svårare om det är många människor i klassen som behöver det. För då är läraren så här, nej, det orkar jag inte med. Och om det i så fall är en person, då är det så här, ja, jag får väl göra det. Så jag tror att det beror på ifall alla kan ha, eller man kan ha lika anpassningar, eller ifall man behöver olika.
Jag tror nog också att det beror på vilka anpassningar man behöver. Så här, om flera har ADHD och flera har så här, läs- och skrivsvårigheter, någon har något annat, så då blir det ganska svårt för en enda lärare att kunna hantera alla de grejerna. Men om typ 4 personer har dyslexi, that's it, liksom, då är det ganska enkelt, för då vet hon exakt vad de personerna behöver.
Ja, det är sant.
Det är sant.
Men här digitala hjälpmedel, varför varierar det skola till skola?
Ja, det är ju mest på de materialen skolan har.
Det är det jag tänkte också. Liksom.
Ja. För olika datorer kanske har olika så här, appar som man kan ladda ner. Man kanske inte har tillgång till hörlurar i någon skola. Liksom.
Men sen till de som lyssnar, så kan det ju också vara, det finns ju hjälpmedel utanför skolor, bibliotek och sånt. Så att om du inte tycker din skola hjälper dig tillräckligt, så finns det också andra vägar att gå.
Jo, verkligen.
Precis.
Har ChatGPT börjat påverka hur och när ni får göra inlämningsuppgifter, och finns det regler kring det i skolan?
Ja, det var det här jag menade, som jag tycker har blivit sämre. För att de litar inte längre på att folk inte fuskar. Så när vi måste, på svenskan skriver vi tal. Och det måste vi göra i ett program som låser datorn.
Så att, alltså, CGXM att, kanske?
Ja, XM.net typ.
Ja, det är typ samma sak.
Okay. Vi hade DigiXM i högstadiet, men nu har vi XM.net. Ja, i alla fall. Och då så kan man ju inte jobba hemma. Och jag, alltså säkert 60% av allt jag får gjort är ju hemma minst. Så när jag, den möjligheten tas bort, och jag kan inte göra någonting under lektionen heller. Så man får bara skriva under lektionen, och då är det så här, vad ska jag göra då? Det blir mycket sämre. Och nu skriver jag också uppsatser på engelskan, också låst. Så att det är ju det tycker jag har blivit sämre för min del då.
Mm.
Ja, jag känner, alltså våra lärare verkar inte bry sig så mycket om ChatGPT. Jag tror att de litar ju på, alltså, oss egentligen. Mm. Jag vet inte varför. Det är ju inte så många som använder det, men...
Inte?
Nej. Vad jag vet i alla fall. Men alltså, att jag tror att de tänker, det är ju viktigt att man kan jobba hemma och att man kan ha den tiden som man inte får ha om man måste låsa. För man tar ju mycket inspiration från att söka upp också på liksom, internet, och det kanske man inte kan göra då.
Vi har lärare som de kollar om man har kopierat. Det kan de kolla in om så. Mm. Men sen så finns det andra, det finns ju andra, jag har inte använt de här nu så jag vet inte vad de heter, men det finns ju andra webbsidor där man kan klistra in från ChatGPT där och skriva om dem där och sen klistra in, och det vet inte våra lärare hur man kollar, så det är många som gör, vet jag, men just ChatGPT bara, det har de listat ut hur de kan och då får inte vi göra det alls. Ja, men,
ja, men mina lärare kan ju se när man skriver liksom, så de kan ju se just i ens dokument. Så om jag säger att man sitter och spelar och sen har ChatGPT skriva hela texten åt den, då ser ju läraren att för 5 minuter sedan har du inte skrivit något ord, nu har du skrivit 3000 ord liksom, helt perfekt. Så ja, men det är väl typ så de gör. Men annars känner jag inte någon påverkan direkt.
Vad skönt.
På tal om skolan, hur tycker ni att skolan borde hantera dyslexi?
Verkligen inte som ett problem eller någon som är sämre eller inte fattar eller inte kan lika mycket, utan bara någon som kanske behöver lite extra hjälp, någon som har det lite svårare, så man borde tycka då gör vi tillsammans. Jag, min bästa vän, hon högläser. Och jag lyssnar och ibland antecknar, men ja, lyssnar och så. Och då lär hon sig bättre, för hon gillar att högläsa. Hon hör sina ord, hon lär sig mer. Jag hör hennes ord, lär mig mer. Så att det är, ja, att man inte ska se som ett problem, utan som att helt normalt bara...
Ja. Ja, jag tycker också att skolan skulle behöva, eller alltså alla elever skulle behöva få veta mer om dyslexi tidigare. Eller, ja, nu får man ju typ inte veta någonting alls. Men man skulle behöva få veta mer, för att då skulle det också bli mer, alltså inget konstigt. Och det tror jag hade varit väldigt bra för eleverna, om man inte behövde känna sig alltså konstig typ.
Ja, men för grejen är att man, alltså, det är ju jag som har behövt liksom lära om dyslexi till mina vänner. Det är ju liksom, skolan har inte sagt någonting förutom att det kanske är svårt att skriva och läsa liksom. Men annars är det ju ingenting. Så det hade ju varit schysst liksom när man var liten eller någonting. Alltså typ i trean. Liksom tidigt. Att, ja, men liksom, vad är de olika diagnoserna? Kanske inte bara dyslexi, utan kanske ADHD också. Och så.
Då kan man ju tänka, alltså, svenska hade man ju antingen vid liksom trean eller sexan kunnat börja prata om olika så här, svårigheter. För det är också en ganska bra grej att lära sig på svenskan om hur folk tolkar att prata
och faktiskt väldigt läsa och sånt.
Sen också det du sa med lärare, att lärare borde veta mer om dyslexi och kunna liksom göra någonting åt det. Så att man inte alltid behöver säga till den här läraren eller de här lärarna, gör det här för att det här ska jag kunna få ha för liksom stöd.
Vad tycker ni att vikarier behöver veta för att stödja elever med dyslexi?
Alltså jag tycker det borde finnas här papper. De har dyslexi, de har ADHD.
Det borde ju finnas vilka anpassningar man har.
Och då att också vikarien ska respektera dem. Det är alltså grund, men det är inte ofta det är så.
Tyvärr. Nej.
Och det beror ju på vilken vikarie. Det kanske är någon jätteung som gör det. Men då kanske de har mer förståelighet än någon som är lite äldre. Sen att det här med papper, att man också kanske, att läraren skriver exakt, inte exakt, men lite extra på vad den personen och vad den behöver. För det är kanske två som har dyslexi, men en har jättegrov, en har ganska mild. Och då kanske inte vikarien kopplar det. Och gör samma sak för båda.
Ja.
Och det kan ju också, förlåt.
Nej, det, jag håller med bara att det är vilken grad det är också viktigt att veta vilka anpassningar olika elever behöver.
Och det är också en skillnad ifall det är en vikarie som man har en lektion eller ifall det är en vikarie som, alltså ifall en lärare typ blir sjukskriven och man har en vikarie i två
Mamma
månader.
Ledig och kommer ett år borta.
Ja, då är det verkligen. Men ifall det är en vikarie som är mer än en lektion är det ju speciellt viktigt att...
Ja, verkligen.
Ja, för annars kanske de inte hinner läsa på.
Nej, man ska vara ärlig. Men det kan ju vara att de kanske, det står i början av lektionen, för att man brukar ju ha så här vad man ska göra. Och då kanske det står, de med dyslexi kanske kan göra det här istället.
Ja.
Eller de med ADHD kanske kan göra det här. Och då kan ju läraren liksom skriva något, inte en hel ny lektion, hel ny lektion, men kanske...
Nej, som lite... den hade gjort annars.
Ja, exakt.
Ja. Nej, men jag känner också det att det här med en lista liksom på vilka som behöver vad. För att också det här, att jag kommer ihåg, jag hade en vikarie då jag var lite stökig under genomgången. Så sen när jag sa det, jag har dyslexi liksom. Skulle du kunna läsa åt mig typ? Då trodde inte den individen på att jag hade det. För den trodde att jag bara sa det för att undvika att göra någonting. Så då satt man där bara, vad ska jag göra nu liksom? Så jag fick ha hela klassen som alibi att jag har dyslexi liksom.
Så egentligen, man kan ju tänka att det är inte vikariens fel, utan det är läraren som måste liksom skriva.
100%. Exakt. Fast vikarien måste också respektera lärarens
skrivning. Ja, såklart.
Hur kan man hålla balansen mellan skolan och fritiden? Alltså jag antar att det är att man inte pluggar för mycket. Alltså att det är det som...
Ja, alltså jag går ju på basket då. Och jag brukar... förut brukade vi plugga på väg till basketen med då mina lagkamrater. Och sen bara försöka strukturera upp. Alltså jag skriver ju listor. Jag skriver kalendern, vilken tid... Jag gillar att ha väldigt strukturerat. Sen är inte jag som person väldigt strukturerad. Men jag gillar att ha det strukturerat. Och då bara försöka de här liksom extra timmarna. Verkligen bara försöka sätta sig ner och bara, nu får jag ta tag i det här.
Jag har väldigt mycket för mig på vardagarna. Så jag tränar och jobbar och utbildar mig. Så att det är ganska mycket, jag hinner inte med så himla mycket skolarbete.
Nej.
Men jag har inte heller jättemycket skolarbete att göra. Så det är inte så att jag bara skiter i det. Fast jag skulle nog behöva plugga lite mer. Men det löser sig.
Typ. Nej, men jag är ju väldigt duktig kompis som spelar basket. Som är, du vet, har 5 träningar i veckan, gym, flera matcher i helgen. Och du vet, hela tiden tränar och... Jag tänker att jag med mina 3 träningar som jag nu tycker det är mycket. Men det är verkligen, det går om du verkligen lägger ner tid.
Går det bra för henne då?
Ja, gud ja.
Wow, alltså, imponerande.
Väldigt många an, väldigt många ben. Så väldigt bra för henne. Så det går ju bara man sätter sig ner och försöker planera in. Den här tiden, där får jag göra det. Efter träningen hinner jag göra det. Men sen måste man ju också prioritera sömnen och sånt.
Jo, men man måste ju liksom, om man inte lägger in att man ska plugga, då brukar man ofta glömma att man ska plugga. Och det är ju ganska viktigt att inte göra. Om man vill liksom kunna klara sig bra i skolan. Sen är det ju också, jag har ju ganska mycket plugg för att jag har både fysik, teknik och matte som alla är att man egentligen samma sak, att man ska räkna. Och då blir det verkligen att man ska på något sätt kunna strukturera upp rätt ordning på hur man ska göra för att kunna lära sig som bäst. Sen spelar jag ju fotboll och gymmar mycket. Jag tycker att man ska göra någon slags aktivitet. Alltså antingen gymma, gå ut och gå och springa. För att det slappnar av en så otroligt mycket.
Och då, man blir piggare efter också.
Då blir man bara bättre på att plugga också.
Lite endorfiner. Det man får, glädjehormoner man får av sporta, det hjälper ändå att plugga också, tycker jag. Så någon aktivitet tycker jag man borde ha. För om man har mycket i skolan för att få energin. Ja, men tillbaka till det här lyckas i livet. Alltså, vad behövs förutom en bra skolgång för att lyckas i livet? Jag tänker både enligt dyslexi, klara av livet, lyckas med livet. Men även utanför, vad tycker ni? Vad tycker vi?
Mm. Alltså jag skulle nog säga, hitta någonting, som vi sa innan, hitta någonting som man gillar. Ha flera hobbies som man kan hålla på med. Alltså ha kompisar som man kan hänga med. Och liksom, om man är glad, då blir livet roligare, kan man väl säga.
Hålla kontakten med bra vänner. Göra saker man genuint tycker är kul. Om det inte är krisläge, man behöver ett jobb för... det finns ju massa andra anledningar. Men, ja, men för att lyckas i livet, för mig i alla fall, inte bara pengar.
Nej,
bara så, utan inte. Kanske, ja men... För mig, skaffa familj. Alltså, om man tänker långt bort. Bli lycklig. Alltså, må bra.
Jag skulle säga att göra saker som man mår bra av och omge sig med människor som man mår bra av.
Jättebra sammanfattning.
Och sen så också det här med att hitta någonting man gillar. Försök att hitta någonting som är fysiskt krävande som man tycker om. För att jag tycker om att spela. Det är inte bra för mig. Alltså rent hälsomässigt, jag mår inte bra av det, att sitta och spela samma spel i 8 timmar sträck liksom.
Det är bra att hjälp. Oj, förlåt. 8 timmar.
Mitt rekord är 14 timmar utan paus.
Det är ändå väldigt bra att sitta still i 8 timmar.
Ja, men det var sommarlov.
Ja, men ändå att sitta still i 8 timmar.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Det är
sjukt. Så grejen är, jag mådde ju bra av det. Liksom, no shit. Nej. Men alltså, så... Men för jag tycker om att åka skidor till exempel. Det är fysiskt krävande, jag mår bra av det. Jag tycker också om att cykla. Det är en rolig grej som man kan göra.
Det är väldigt smart att tänka så. Att det måste vara någonting som faktiskt också gör... Alltså, det behöver inte bara vara kul, utan också gör så att man själv mår bra.
Ja, jag tror att det behöver vara både fysisk och mental utmaning för att man ska må bra. Ja, men stort tack allihopa. Och tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor? Kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns.